Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän. Trevlig lyssning!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad blir det för mord?
Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson.
Yes.
Si.
Är det här ett bonusavsnitt eller ett vanligt?
Detta är ett vanligt.
Ja.
Jag tror att det är måndag idag. Ja, det är det. Ja, och detta är då annandag jul.
Ja.
Skulle jag väl säga.
Hoppas alla har haft en otrolig jul. Och har fortfarande.
Nu är det de bästa dagarna.
Ja, jag håller helt med. Mm. Alltså jag vet att det är många nu som jobbar i mellandagarna och sånt. Och det är ju röva, som Glenn Hysén skulle ha sagt.
Yeah.
För att alltså jag tycker själva grejen med jul är att det är lite kämp innan. Och sen på julafton så håller man liksom ställningarna.
Yeah.
Du vet, man ser till att duka fram fint. Man kanske duschar, klär på sig fina kläder, äter tillsammans. Sen, alltså fram emot kvällen, då är det mjukisar och sen är det mjukisar och ligga i soffan och liksom typ inte lyfta ett finger så länge det bara går.
Mm, visst.
Jag minns ju att kolla på Stranger Things från början.
Gör ni det? Fan, jag är trött på det alltså. Mm. Jag har inte ens kollat på den säsongen som alla sa var svinbra. Ja. För jag blev bara så, det är lite för mycket liksom, du vet, det här nostalgi-grejen för mig.
Mm.
Jag orkar inte det just nu.
Ja, nej, jag fattar. Nej, men jag tycker det är, vi brukar kolla på Lord of the Rings.
Ja, men det är toppen.
Ja, men det här året kör vi Stranger Things istället.
Gud.
Alltså, kanske jag är så, att vi kollar på Lord of the Rings.
Jag är ju i sorg nu. För jag har ju kollat klart på allt med spökjakt med Jocke och Jonna.
Har du det?
Jag har
fortfarande
det.
Kvar fjärde säsongen ju.
Nej, men jag har, samtidigt som jag gick in i någon slags virkpsykos och började virka på en jättefin filt.
Mm.
Så det går ju lite av sig själv. Så då har jag haft det igång i bakgrunden hela tiden. Alltså jag kollar på typ en säsong om dagen de senaste dagarna. Det är så bra.
Det är jättebra.
Det är så bra. Förutom säsong 3, då har ju allt bara ballat ur.
Men det är därför jag föll ur det.
Ja, men säsong 4, back to business, men bättre än någonsin alltså.
För det enda jag såg från säsong 4, jag hoppade in i säsong 4 i säsong 3.
Mm.
För att Nisse pratade så jävla mycket om det här polska huset.
Ja, det polska huset.
Och då kände jag så här, men kan ni bo kvar någon jävla gång? För de har ju börjat i 3:an med bara dra för att de är så här rädda typ.
Ja, men jag tycker det är rätt skönt också. Jag är med dem där. Nej, men Daniel blev ju skadad.
Men de överdriver så mycket. Han är skadad, han ramlar i en trappa.
Han satt fast med sin fot.
Ja, jag vet, men han ramlade också i trappan. Daniel kan åka hem.
Ja,
gå inte i trappan, men
jo,
så
det han sen.
Ja,
han är inte med mig sen. Because he can't with it. Nej, men alltså, det är så bra. Och jag tycker det...
Ja.
Jag bara njuter av det. Jag tänker inte under tiden på så att tror jag på detta? Tror jag på denna separata grejen? Tror jag på denna separata grejen? Utan jag bara låter det skölja över mig. Och skulle jag, och tror jag på någonting, så låter jag liksom inte det förändra mitt liv. Utan jag låter det bara vara en incident som jag tror på eller inte tror på. Det är så mysigt sätt att kolla på det.
Ja, jag håller helt med.
Ah.
Alltså så fort man börjar, för jag menar, då kan man ändå bli så oh, shit, den föll. Det är roligt ju.
Ja.
Men man vill ju vara med på deras jag är rädd i det här huset känsla.
Ja. Ja. Men hela säsong 3 är ju bara att Jocke har blivit svinrädd, tror att allting är en demon, att han är besatt av en demon och den här Bale då, att han, det är ju en demon. Så varje gång någon hör ett ljud eller någon fryser lite, han bara, är det en demon? Är det en demon här inne? Vill du döda mig? Vill du skada mig?
Ja, jag vet. Det är helt sjukt.
Alltså. Jag vet, så är det typ så fort Lisen går in i ett annat rum och tar någonting. Jag bara, är det en demon? Vill du skada mig?
Strejp Daniel! Nej, men alltså, det är liksom...
Strejp Daniel! Det är det bästa jag vet.
Ja.
Fy fan vad taskigt om man nu tror på det och bara så här, strejp Daniel om du är här.
Ja.
Vad är det för en svag demon?
Men alltså grejen att innan han höll på sig så var det ju för att liksom, då fick de ju, då blev det ju kul, men nu, sen blir det ju att han bara, ah, det är en demon här, vi måste härifrån.
Ja.
Så han är ju liksom rädd på riktigt.
Ja, och sen 3 sekunder senare säger han i synk, jag vet inte om jag tror på det paranormala eller inte, men här är ju någonting. Man bara, du tror ju på det, du höll på att skita ner dig.
Ja, nu är det ju någonting vi inte kan förklara.
Ja.
Ursäkta våran halvbra Linköping/Norrköpingsdialekt. Men det är så, jag tycker det är habilt.
Vadå halvbra? Det är identiskt. Om jag pratar dålig Linköpingsdialekt så gör Jocke det också. För jag pratar exakt samma. Så fall var det han som började.
Jag ska säga att du you come across med känslan på ett bra sätt.
Mm. Ja, paniken. Mm. Mot mycket.
Den är där.
Det är den som är det viktiga. Imitationer. Mm. Det är inte verklig dialekt, det är mer känsla.
Båda spelar roll.
Så, nej men, och vi spelar in detta i mitten av julen, men det är ju, eller, vi spelar in detta i mitten av december. Mm. Och jag har fortfarande inte bestämt riktigt, vi har inte bestämt vad vi ska göra i jul.
Nej.
För att det finns ju då, åka till Bjärnum, hänga med familjen, mys, julskinka på mackan, toppen, julpyntat. Men det finns ju också ett väldigt lockande alternativ för mig som är, ingen förväntar sig någonting av mig på flera dagar. Spela tv-spel med Daniel hela dagarna.
Mm.
Det är det bara enda jag vill göra just nu. Spela tv-spel och virka.
Mm.
Men det, så kan man inte leva sitt liv heller.
Det är svårt. Det där är svårt. Är jag snäll mot mig själv eller ger jag efter för min psykiska sjukdom?
Eller hur? Det är ju det med. Är jag besatt av en demon?
Ja, nu är det ju någon demon som vill att jag ska spela tv-spel.
Och virka. Jag brukar inte gilla att virka, men nu bara vill jag virka hela dagen.
Hörde du någon som morrade? Det var nog inte Lisen. Men alltså...
Det är ju ett tecken på demonisk aktivitet.
Aktivitet.
Åh gud, jag kan inte sluta. Ja, ni får helt enkelt kolla på det så att ni hänger med på de här referenserna.
Det får
ni
verkligen göra.
Vi fick ett mejl från avsnittet efter förra veckan också. Någon skrev, får jag bara fråga, var kommer det här citatet ifrån? Shut up Christine.
Ja, jag vet inte.
MVH Christine. Och jag bara, jag tror att det bara är någonting Johanna började säga till sin syster för att det är kul. För visst är det så?
Alltså, jag brukar köra amerikanska utskällningar på henne.
Ja.
Alltså,
så
alltså
det är inget citat från en serie eller en film eller sånt där?
Nej, det är bara jag som har en karaktär som är alltid liksom, som kommer fram. Jag pratar ju nästan bara med folk i karaktär. Alltså du vet, på olika sätt. Alltså, då är en av dem med Kiki är så här... Shut up, Christine. You know that's not a real diamond. It's a lapis lazuli that you painted blue with mom's nail varnish. And you know it, okay? So just shut up.
God damn, Christine. Ja, men det är väldigt... Det är ju så kul. Den rösten är också... Det känns lite som mom!
Ja, det är den.
Ja, ja men jag gör också det väldigt mycket. Olika gubbar hela tiden som jag bara...
Men de måste fram.
Min bästa gubbe när vi var i Italien var ju att prata med Adrian när jag gjorde kaffe. För jag fick kaffeansvar, för då hade vi en sån liten perkulator.
Ja, just det.
Och jag gick upp på morgonen, så kom Adrian också och jag bara, you want some coffee? You want to drink some coffee? You want me to make you some coffee for you, mister? Och han bara, yes, please. Jag bara, I'm gonna be honest with you. I don't have any coffee. I'm not gonna lie to you. I don't have any coffee. What do you want me to do?
Ja, men ibland måste man, det är så man umgås med folk.
Man måste få ur sig det. För att kunna komma till den här kärnan.
Mm. Ja. Det är som att jag alltid svarar i telefonen till Lotta med att säga, jaha.
Ja. Eller som du alltid säger till mig, käften och jävla hår.
Ja, käften och jävla hår. Bästa.
Det är det bästa jag vet. Ska vi köra igång?
Ja.
Okej. Vet du vad vi ska prata om idag?
Alltså du skrev ju ett skrytmeddelande till mig igår om att du hade ett så himla bra fall. Ska jag bara, men vänligen säg, jag har varit helt peppad sedan dess.
Vi ska prata om DNA. Och det älskar ju jag och Emma. Man älskar ju DNA. Vilken grej. Ja, men, det kommer att bli... Okej, lite källor. Wikipedia. Mm. TheSun.co.uk. Jo då, vi är England. Mm-hmm. Daily Mail. Kan man lita på Daily Mail? Jag vet inte.
Det är inget inte TheSun heller, men nu kör vi.
Mm. Mm. Stuff You Should Know. De hade ett avsnitt om The Phantom of Heilbronn. Som jag har gjort ett avsnitt om innan. Kommer du ihåg det? Det var en mystisk person som visade sig hade begått en massa brott. Hade lämnat DNA efter sig på en massa brott. Och sen visade
Vet du att jag hittade den mördaren sen, men då skrev de bara första mordet. Det tog mig ett tag innan jag bara, det här kan jag inte göra. Det här är det som Eleanor gjorde.
Ja, yeah. Det visade sig vara ett misstag som hade hänt då på en topsfabrik. Något som hade råkat kontaminera alla tops. Så att hon visade sig vara, man trodde att hon var skyldig till en himla massa mord.
Ja, just det. Nej, det var inte det jag tänkte på. Men,
okay.
Men just det, då minns jag.
Så de pratade om detta i Stuff You Should Know, men då nämnde de också detta som jag ska prata om idag. Och så har jag läst på yourgenome.org, inews.com.uk, mirror.com.uk och en transkribering av en podcast som heter Discovery Matters. Mm. Älskar att man kan hitta transkribering av podd. Fy fan vad trevligt det var. Och så har jag sett på Forensic Files, Season 1, Episode 4, The Footpath Murders.
Mm.
Det är 1983.
Oh.
Vi är i Narborough, i Leicestershire, i England, UK. Mm.
Narborough.
Där bor 6000 invånare. Mm. Lugn, småstad, eller by kan man väl säga. Och där bor bland annat Linda Rosemary Mann. Hon är 15 år gammal. Hon beskrivs som tyst men populär, gillade skolan och hänger med kompisar. 21 november 83 hade hon suttit barnvakt och på vägen hem tror man att hon tog en genväg genom ett dåligt upplyst område, tog en gångstig som kallades för The Black Pad by locals.
The Black Pad.
Mm. Och sen kom hon inte hem.
Uh-huh.
Och ganska snart blev hennes föräldrar oroliga såklart och de och deras grannar letade efter Linda hela natten men hittade inte henne. Men morgonen därpå så hittades hennes kropp av en som jobbade på sjukhus som var på väg till eller från jobbet. Kroppen låg då vid den här gångstigen, The Black Pad. Och hon var halvt avklädd, hade blivit våldtagen och strypt till döds med halsduken som hon hade på sig. Och det var 300 meter från sitt hem.
Usch.
Mm.
Ja.
Ja.
Men, du vet, man bara, usch, så bara, ja, men vad gör vi för podd? Det är bara att gå vidare, släpp det bara. Eller inte släpp, men du vet vad jag menar.
Nej, men det var ju, vi går rakt in i det.
Ja. Och det alltid... får, så här, du vet, jag fick så här också lite, jag mådde lite illa just där du sa så att det var, vad fan var det jättenära hemma.
Mm,
då får jag alltid så här, du vet ibland när man åker utomlands, eller du vet, när jag åker utomlands kan jag ibland känna så att jag får panik om jag skulle dö där. Att jag blir så, alltså jag får sån hemlängtan att liksom...
Yeah.
Jag tänker den, fast man är typ nästan där. Åh! Det är jätteobehagligt.
Verkligen, det känns ju som att ju närmare man är hemma desto mindre risk är det att man dör. Som att ens hem är ett skydd, liksom.
Mm.
Men så är det alltså inte.
Men hemlängtan som föds då måste vara brutal, alltså.
Ja, verkligen.
Oh.
Och 15 år gammal.
Mm. Nej, men sluta. Usch.
Yep. Ja. Detective Chief Superintendent David Baker,
ja.
Mm. Han lovade Lindas mamma att han ska hitta mannen som dödade hennes dotter.
You never promised them anything.
But he actually did. Det var som i en bra film. Han bara, I promise you. I'm not supposed to do this, but I promise you.
Mm.
Och he moved his team into an unused cricket building in Narborough to help investigate the case and show support to the local community. Alltså det blev en... De satsade.
Building.
Ja,
eller? Det är så gulligt.
Det känns som 80-talets paddel.
Ja, men alltså också England, du vet.
Ja, visst.
What's this? It's a cricket building.
Ja. Men ja, det känns som att det är så trevligt satsigt redan från början. Att polisen bara, nu jävlar kör vi. Det här är inte något jävla... vi skiter väl i detta. Sånt händer. Grej. Och när man kollade brottsplatsen så gav det inte jättemycket ledtrådar. Men på obduktionen så visade det sig att Linda verkade ha mördats innan våldtäkten ägde rum.
Vad gör man med den informationen? Mm. Vad gör du med den informationen? Eller Sara?
Ja, det är som att man hinner tänka. Ja, ah, vad bra. Åh, nej.
Jag vet. Alltså,
det är så både och bra och åh, fy fan i helvete. Vad, nej.
Varför, liksom, det är så sjukt att man har någon sorts värdering. För att, alltså, skit, vi ska inte gå in i det för det är så jävla morbid. Men det är så, yeah, det är så en weird grej som alltid växer mig när man hör den. Som är så här, phew. Och sen så bara, fast nej. Och sen så bara, jo, det är klart att, du vet, så, men sluta håll på. Vad är bättre, vad är sämre? Det finns väl ingen som är bättre eller sämre i den här jävla piss-situationen. Ja. Liksom.
Och det är också en sån grej. Det de byggde den teorin på verkade vara mycket att så här, det var inte så mycket våld. Alltså det hade inte krävt så mycket våld för att kunna begå den här våldtäkten. Och då är man också så här, ja men hon kanske var livrädd, hon kanske inte vågade göra någonting, han kanske hade ett vapen som han hotade med, eller hon kanske hamnade i
frysmål. Jag kan säga, jag hade inte rört en fena.
Nej,
inte eller än. Hur?
Nej. Så man är så här, ja. Varför känns det som att allt på 80-talet är bara så här, ja, this is neither here nor there, let's move on. För att allt var bara upp och ner.
Blev irriterad också. Ja.
Mm.
Allt ska man behöva göra själv.
Jävla 80-talet. Ska jag börja städa efter det en gång till nu?
Mm.
Det fanns i alla fall sperma på Lindas kropp. Som man tog ett prov på det. Och man testade med tekniken som fanns att tillgå då. Och kom fram till att gärningsmannen var en person med blodgrupp A. Och att han hade en enzymprofil av typen PGM1+. Och det är tydligen någonting som bara 10% av män har.
Mm-hmm.
Men det var också bara det man kom fram till. Och det var en liten by detta. De som bodde där bara, men va? Sånt här händer inte i en by. Sånt här händer i städer. Det här är en by. Hallå.
We moved away to get away from all of that.
Mm. Så alla var väldigt rädda såklart, som man blir. Och Lindas kropp hittades bara ett par hundra meter ifrån ett local psychiatric hospital.
Mm-hmm.
Så många spekulerade såklart i att det kunde vara en patient därifrån som var gärningsmannen.
Just det. Någon sån där onormal.
Ja, det är säkert ingen normal människa som man har träffat och tänkt att du är normal. Det är säkert en galen. Men då var det rätt uppiggande för polisen hävdade då ihärdigt att förmodligen är det inte alls någon från mentalsjukhuset. Utan det är mycket större sannolikhet att gärningsmannen är en vanlig man med ett vanligt liv. Som har kanske familj men garanterat vänner, släkt och bekanta som anser honom vara en helt normal person. Man bara, thank you. Ja.
Ja.
Och man trodde att det var en man som bodde i Narborough. För det känns ju som en local.
Det låter också som att man säger neighborhood på dialekt.
Ja, eller typ på i Wales.
Ja.
Galliska. Narborough.
Ja. Is it Narborough? Ah, ja.
Och det lades ju då som sagt mycket resurser på utredningen. Och det är ju trevligt. Det var tusentals personer som förhördes. Polisen filmade och övervakade alla som kom till Lindas begravning ifall gärningsmannen skulle vara där. För det visste man ju att det är en grej. Men man fick ingenting att gå på. Det var nästan inga som hade sett Linda den kvällen och det fanns inga bevis att gå på. Så månaderna gick. Ett år efter mordet så satte polis upp affischer med texten Let's not forget. Och så en bild på Linda Mann där de återigen bad om information och ledtrådar som kunde hjälpa dem lösa fallet. Och det hade de gjort innan också. Liksom hyfsat regelbundet. Satt upp
flygblad. Kände väldigt starkt för de här poliserna.
Jag
positiva
vet.
Känslor.
Att polisen är de som säger let's not forget. Det är ju, visst blev man glatt överraskad.
Ja.
Så på 80-talet, ni hade inte behövt bry er.
Vi har inga förväntningar på er. Gud vad hemskt. Men alltså, nej, men det känns, jag bara tycker att det är fint.
Det är ju det.
Ja.
Men det var ju ett dead end. Fallet lämnades öppet. Man fortsatte försöka men man kom ingenstans.
Mm.
Och Detective Chief Superintendent David Baker, som jag har övat på att säga. Sådär snyggt.
Snyggt, verkligen.
Han sa, it's always frustrating when you've got no answer to a problem. You're forever looking over your shoulder to see what you've missed. Mm. Tyckte det var jobbigt. Tiden gick. Snart hade det gått 3 år. Det började gå tillbaka till normala livet i lilla byn. Man glömde bort. Man gick vidare. Men så en kväll, 31 juli 1986, så försvann ytterligare en 15-årig tjej. Hon hette Dawn Ashworth och gick hemifrån för att gå till en kompis. Hon skulle komma hem 21:30. Men när hon inte gjorde det så anmälde hennes föräldrar henne saknad till polisen.
Förstår vad de tänker då också. Förstår vad de tänker.
Oh. Verkligen. Mm. Nej, nej, nej.
Mm.
Och polisen tog det på allvar direkt, började en stor sökinsats och 2 dagar senare hittades Dawns kropp bland nässlor i ett skogigt område vid en gångstig som kallades 10-pound lane. Så det är därför det heter The Footpath Killings. Hon var naken och hade blivit svårt misshandlad, våldtagen och strypt till döds hon också. Så det var ju väldigt likt mordet på Linda och hon hittades bara 200 meter ifrån där Linda hade hittats. Det var lite olikheter, men det var mest att mordet på Dawn var mycket mer våldsamt. Som att hon hade kämpat emot mycket mer fysiskt. I övrigt så matchade det väldigt mycket. Båda var ju lika gamla. De gick på samma skola. De hade gått själva på en footpath på kvällen. De hade blivit attackerade, våldtagna och strypta. Och man hittade sperma på Dawns kropp också. Och när man testade det så stämde det in på blodgruppen och enzymprofilen liksom.
Mm.
Så skräcken spred sig igen i byn och alla skolflickor blev rådda att travel in groups and not to walk anywhere alone. Vilket ju...
Ja, det är så störigt, men ja, vad fan
ska man göra? Det är störigt och det funkar inte så heller.
Nej.
Man kan ju inte gå någonstans själv.
Nej.
Alltså det är så man lever sitt liv. Man går ut genom dörren och går någonstans utan att ha någon med sig.
Ja.
Om man ska gå till en kompis så kan ju inte den kompisen komma och möta en så att man kan gå tillsammans till kompisen. För då går ju den kompisen själv. Alltså.
Nej, det är en helt omöjlig grej.
Mm.
Men det är också det där med att man försöker skaffa sig, alltså som typ samhälle eller något, försöker man skaffa sig någon sorts, det här kan vi göra.
Mm.
Nej, ni är helt skyddslösa. Det är ju för jobbigt att ta in.
Verkligen. Och absolut att föräldrar kan hjälpa till att skjutsa och sådär. Men när man är 15 så vill man också börja prova och leva sitt eget liv. Liksom.
Det
är
ja, inte och vilka föräldrar hinner skjutsa hela tiden? De jobbar ju.
Verkligen.
Ja.
De gör faktiskt det. Dawns pappa hade dessutom gett Dawn samma råd. Men som sagt, det funkar inte.
Nej.
Det är inte så. Men det var ju det enda man kunde göra medan man fortsatte leta efter gärningsmannen. För det gjorde man såklart. Det blev lika stort pådrag som efter Lyndas mord.
Mm.
Och den här gången så fick man faktiskt upp ett spår inom en vecka. För vittnen hade på mordkvällen sett en kille i närheten av 10-pound lane. Och den killen var Richard Buckland. Han var 17 år gammal och han bodde i byn. Och han jobbade på köket på mentalsjukhuset. Och beskrivs överallt som att han hade learning difficulties.
Mm-hmm.
Och jag vet inte om det är liksom 80s talk för att ha en intellektuell funktionsnedsättning, kanske.
Mm.
Eller typ ADHD. Eller...
Dyslexi.
Ja. Någon, alltså, det står överallt samma sak. Man bara, ja men okej, okay, varför är det viktigt? Det är inte som att han skulle lära sig någonting i detta fallet. Då måste det vara viktigt för att de tycker att det säger någonting om hans person.
Ja, alltså jag skulle gissa, alltså om man bara hade hört det så hade jag ju gissat på att det var typ så här att han hade liksom svårt i skolan och fick gå i specialklass och så.
Mm.
Men alltså det var det, ja, precis som du sa, typ såhär ADHD eller något sånt där.
Yeah.
För att så här, annars så känns det som att de skulle sagt R-ordet. Alltså förstår du vad jag menar? Man skulle hittat det i gamla källor.
Ja, yeah, visst. Och de sa i Forensic Files att han också hade ett rykte om sig att gilla att skrämma tjejer som gick själva. Så,
lite trist.
Ja, han verkar ha haft liksom... Folk verkar ha ansett att han var weird, i alla fall. Mm. Så det verkar ha passat in i folks bild av honom att så här, ja, det är klart det är han.
Mm.
Och han jobbade ju nära på det här liksom, mentalsjukhuset. Och det låg ju nära de här footpathsen där morden hade skett. Och han kände Dawn och han hade inget alibi för kvällen. Och vid förhör så verkade han också veta detaljer om mordet på Dawn som polisen inte hade gått ut med i media. Vet inte vad det var för detaljer. Han sa också grejer som inte stämde överens med det.
Mm.
Han förhördes i 15 timmar. Och under förhör så erkände han repeatedly mordet på Dan. Och det står överallt att han erkände då upprepade gånger. Men det är inte jättetydligt varför han erkände flera gånger. Nej. Men det var ju för att han också tog tillbaka erkännandet hela tiden.
Just det.
Han erkände och tog tillbaka. Erkände, tog tillbaka. Om och om igen.
Ja.
Så ja, polisen trodde på att det var han som hade mördat henne. Men då sa de till honom att jo, men vi har ju bestämt att det är samma gärningsman på de här två. Så då har du ju mördat Linda också. Kan du erkänna det med då? Men det citat vägrade han erkänna.
Just det.
Ja. Så det tyckte de var konstigt.
Då har man ju lite problem.
Ja, såklart. Nu ska vi gå tillbaka i tiden lite. Till 70-talet. Och vi ska åka en knapp mil nordöst till University of Leicester. Visst är det så man säger Leicester?
Leicester, ja precis.
Leicester. Där jobbade Dr. Alec Jeffries. Och redan som liten hade han varit väldigt fascinerad av forskning och kemi och sådär. När han var 8 hade han fått sitt första kemisätt som han experimenterade jättemycket med. Och på 70-talet så blev han ansvarig för sitt egna lilla labb på universitetet. Och han stannade ofta kvar där sent om kvällarna till hans fru Susans stora förtret. Och han hade rätt mycket frihet i labbet, hur han jobbade och vad han jobbade med och sådär. Och han och hans team forskade först på hur ärftliga sjukdomar förs över från föräldrar till barn. Han hade då gått från att studera blodgrupper, som var the big thing på 80-talet, till att börja studera själva DNA. Alla människor delar DNA till 99,9% tydligen. Men han var då väldigt intresserad av den här sista 0,1%, som inte är samma för alla. Vad händer där egentligen?
Ja.
Så han studerade mycket blod från sälar. Framförallt myoglobinet i det. Och han, bla bla bla, han upptäckte en upprepning i en viss sekvens i DNA. Och att den här upprepningen var unik då för varje sälindivid. Så då kunde man särskilja en säl från en annan. Ja. Så det kunde man ju använda inom många områden. För att kanske hitta släktskap bland olika sälar. Eller lösa sälbrott.
Ja.
Då tänkte han att ja, då kanske det är så här för människor också. Så började studera på det. Och i september 1984, alltså mellan de här två olika morden, så testade han DNA från sin labbtekniker, teknikerns mamma och pappa, från en säl, en ko och en tobaksplanta. Och jämförde dem. Med massa olika tekniker som jag inte fattar ett skit av. Men olika probes och enzymes och sådär. Och 10 september i alla fall, 1984, så fick han sitt eureka moment. Bla 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 bla. Teknik, teknik. Det är mer komplicerat än vad jag beskriver, tror det eller ej. Men han såg då att det dök upp som ett unikt mönster för varje DNA. Och om man var släkt så var det mönstret inte lika unikt liksom. Då fanns det likheter, upprepningar och bla bla bla.
Ja.
Så han kunde se då att den här labbteknikern var släkt med sin mamma och pappa. Men den var inte släkt med en säl, en ko och en tobaksplanta.
Nej, just det.
Så då fick man reda på det också. Det var då till en släktforskning. Mm. Är jag släkt med en säl eller? Nej, okej. Okay, nice.
Okej, okay, fan vad sjukt.
Då vet jag det. Ja. Så då genom detta så fattade Dr. Alec Jeffrey att människor har som DNA fingerprints, beskrevs det som. Unika mönster i DNA som skiljer varje person från en annan. Förutom då identiska tvillingar.
Man låter dem vandra i ett gel med spänning i. Har fått göra.
Vad sa du nu?
Provet.
Ja.
Det är det som är de här, du kanske har sett sådana så här, du vet, bilder på så blotchiga, att det är så små ploppa, eller så här, lite så här blåfärgat.
Nej, jag kan inte se det framför mig. Men det här kan
okej, ibland ser man sådana i alla fall. Det är som staplar, kan man säga.
Yeah.
Ja.
Har du gjort detta? Vad har du fått testa då?
Jag tror jag fick testa vårt eget blod.
Och då såg du att du var släkt med en ko?
Nej, alltså vi gjorde verkligen bara själva labben. Alltså att man jobbade upp provet och sen så fick man sätta gel. Alltså det var väldigt, liksom... Det var bara själva utförandet. PCR tror jag vi gjorde också. Alltså okay. Sån här där man har lite och så gör man mer DNA.
Ja.
Då heter det cool. PCR.
Mm. Ja, det här blev ju big news. Och 1985 så stod det i tidningarna om Alex upptäckt då att vi alla har olika DNA.
Det är så sjukt att man inte visste det innan.
Jag vet, det känns så himla... Man bara, då! Ja. Det hade jag kunnat tala om för dig direkt. Att det är så jävla självklart för oss.
Ja.
Det är lite som att han bara, då upptäckte han 2012 att vi alla människor har olika fingeravtryck.
Ja, exakt. Det är så eller jävla
varje konstigt. Snöflinga är unik. Man bara, men då! Men det blev ju skitfett. Skitstort. Mm. Och han blev kallad att hjälpa till med olika grejer, med hjälp av den här tekniken då. Det är roligt, för det första vi tänker också när vi hör DNA är ju, jo, till exempel lösa brott, till exempel, va, hallå? Men det var inte den första tanken man tänkte här.
Nej.
Det var en advokat som läste om det här i The Guardian, och han var en av dem som hörde av sig till Alec. Han representerade en familj från Ghana som var en del av ett immigration case. För det var en kvinna och två av hennes barn som hade kommit till England för en tid sedan. Och nu hade hennes tredje barn också kommit dit, men blev då anklagad för att ha förfalskat sitt pass och riskerade att skickas till Ghana permanent. Så man behövde kunna bevisa släktskapet på något sätt. Och det blir ju svårt när de bara... Han bara, det står i mitt pass. Bara, ja, men du har säkert förfalskat det. Jaha, hej då. Så då tog Alec blodprov från mamman och pojken och de andra syskonen och extraherade deras DNA och fick fram deras genetiska fingeravtryck, jämförde dem, kunde bevisa släktskapet. Så Migrationsverket lade ner fallet och pojken fick stanna i England med sin familj.
Fint.
Ja, och det var första gången en rättstvist löstes med DNA. Very cool.
Very cool. Very cool.
Ja, och så hjälpte han också till med tester för att lösa så här disputer om faderskap och sådär.
Just det.
Så nu är vi tillbaka till 1986 då, där Detective Cheap Super... Detective Chief Superintendent David Baker. Gärna ville hitta... Vad sa du?
Detektiv Snål.
Detektiv Snålbralla. Han ville gärna hitta konkreta bevis på att Richard Buckland hade mördat Linda Mann också. Inte bara Dawn Ashland. Mm. Och han hade då läst i tidningarna om den här forskaren på University of Leicester och hur han hjälpt att lösa andra grejer. Kanske han kunde hjälpa till här. Så han kontaktade honom. Och Alec hjälpte gärna till. Och han var lite osäker på om det här spermaprovet från för 3 år sedan fortfarande skulle vara viable. Mm. Men det gick. Så man jämförde DNA från Richard Buckland, från hans blod, med DNA från sperman som funnits på Lindas kropp. Och det matchade inte. Och Detective Chief Superintendent David Baker bara, nähä, men det är ju samma gärningsman, jag bara vet det.
Mm.
Så man testade då Richards DNA mot sperman som hittades på Dawns kropp. Stämde det? Nej, han hade inte mördat Dawn heller.
Det är det
och hade det varit nu så hade man ju sagt förmodligen att jo, men han det kanske var någon annan som våldtog henne så han dödade henne. Ja. För han har ju erkänt det. Men det är inte alls en del av detta. Det är ingen som har tagit upp den möjligheten. Så det, släpp det bara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det var ju lite tvek på de här resultaten från folk. Mm. För det var ju en väldigt ny teknik. Man hade aldrig hört om det innan.
Nej.
Och han hade ju erkänt. Och säkert också att han var ju lite konstig, va? But Jeffries knew that the science didn't lie. Yes. Och han testade en gång, och sen två gånger, och sen tre gånger. Och varje gång, samma resultat. Det var inte han. Så Richard Buckland thus became the first suspect cleared using DNA profiling.
Jävla coolt alltså.
Han är med i Guinness rekordbok för det.
Guinness? Finns det fortfarande?
Ja, jag hittade det, en hemsida till Guinness, Guinness World Records. Richard Buckland was the first suspect cleared of using DNA cleared from using DNA profiling. Man var tack. Men om han vill vara med. Det vet jag inte.
Måste ni nämna mig vid namn?
Och när man ändå var igång så testade man då de här två olika DNA-proverna från sperma från båda morden. Och jo då, det var samma gärningsman som hade begått morden. Så vem fan var det då då?
Mm.
Man visste att seriemördare tenderade att mörda inom en 8 kilometer radie ungefär från där de bor. Och man trodde också genom lite profiling att mannen var 18-34 år gammal. Och Detective Chief Superintendent David Baker var ju så jävla taggad på effektiviteten i testerna som det hade varit nu med Richard Buckland och sånt. Så han fick en jävla snilleblixt. Vi DNA-testar alla män mellan 18-34 som bor 8 kilometer eller mindre från där Lindas och Dawns kroppar hittades. Eller hade bott där eller jobbat där under de senaste åren.
Jävlar.
I
man
know.
Kanske inte riktigt förstår vad det är för typ av jobb.
Nej, man räknade ju på det, va? Det innebar ju fler än 5000 män.
Ja.
Och det skulle kosta en jävla massa i jobb och tid och pengar. Mm-hmm. Och det skulle kräva en helt ny forensic facility.
Ja.
Men Detective Chief Superintendent David Baker hade fan bestämt sig. Mm. Han ville inte att gärningsmannen skulle kunna göra det här en tredje gång. För redan andra gången så var han ju så, han visste direkt, det är samma. Ja. Jag hade lovat mamman till Linda att jag skulle hitta honom. Nu har han gjort det igen liksom. Jag tror han drevs mycket av den grejen också.
Ja, det fattar man verkligen.
Ja. Så, han satte igång den processen. Han pratade med Alec. Alec gissade att man nog bara skulle behöva Nogis DNA-testa typ 1000 av de här 5000 männen. För att man visste ju blodgruppen och sådär. Och det var ju den här enzymprofilen. Bla bla bla.
Just det.
Men han beräknade ändå att det skulle ta ungefär 5 månader. Och testa alla. Och man fick tjata och tjata på the government. För att få loss pengarna. Skulle kosta 500 000 pund. Och till slut så efter massa olika processer. Så fick de stöd från självaste Prime Minister Margaret Thatcher.
Thatcher? Ja. Oh my god.
Kändisbesök i historien.
Mm-hmm.
Och då med hennes stöd så fick man the go ahead till den här biggest manhunt of Leicester Police Department. Så nu skulle man bara för första gången någonsin få vanligt folk att ge bort sitt DNA. Mm. Det måste ha varit så jävla konstigt. Kan alla komma in och lämna lite? Då var det också dessutom blodprov man var tvungen att ge. Direkt inte med en liten tops i kinden.
Nej.
Man var snälla då.
Kom igen då. Eller vadå?
Vad är problemet? Men jag tror också att det kanske inte fanns samma skräck i... Jag vill inte vara i era register och sånt. Nej, för det fanns ju inga register. Eller på DNA i alla fall.
Nej.
Så det blev en väldigt bra turnout. Mm. Och man sa också till... Alltså man bad då alla komma in till polisstationen frivilligt. Ge lite av sitt blod. Och så sa man att... alla som inte ville göra det eller inte svarade på den vänliga inbjudan skulle få ett besök av polisen där de skulle fråga varför.
Ja, det är så bra.
Mm. Det är så snyggt. Mm. Jag älskar den här utredningen.
Ja,
den är bäst.
Kär i den.
Ja. Så det var många som ställde upp. Tyvärr så fick Alec körtelfeber mitt i allting.
Nej.
Och var sjuk i flera månader. Men då var labbet redan uppe och igång at the Home Office Forensic Science Service i Aldermaston. Så det gick ändå. Det tuffade på. Och man testade och testade. När man hade fått in lite fler än 4 000 prover. Man hade hunnit cleara 3100 av dem, så började polisen känna, fan alltså, vad fan, tänk om inte det här funkar. Mm. Tänk om det inte, tänk om det bara är bogus. Och det var nära flera gånger att finansieringen stoppades, och då skulle man ju bara få lägga ner allting.
Okay.
Plus att Alex fru, Susan, hon var lite bekymrad över, alltså Alex hade blivit en sån kändis nu. Det var redan mycket folk som hade koll på honom, som bad honom om hjälp. Många kom till deras hus bara för att få tag på honom. Så det är kanske inte skitkul heller att alla vet om att han försöker hjälpa polisen att sätta dit en mördare som går lös.
Nej. Verkligen inte. Och också så här, måste vara skitjobbigt. Alltså du måste take a toll och vara den som bara, guys, jag kommer på magi. Så bara, perfekt, kan du... Ja, nej, det är bara jag än så länge. Fan.
Ja, verkligen. För man vill ju inte heller bara... Alltså, det, han har ju ändå lagt typ 20 år, eller 10-20 år på att hitta det här. Och hitta det här sättet att testa det och så. Då vill man kanske inte bara ge bort det hur som helst.
Nej, såklart inte.
Ja. Efter 8 månader så var... Den här utredningen var internationellt känd då för den här nya metoden man använde.
Mm.
Och man hade hunnit testa 5511 blodprover. Fortfarande ingen träff. Man bara, vad i helvete?
Åh, gud.
Men den 16 september 1987 så fick polisen ett samtal från en kvinna. Hon hade varit på en pub och hört några killar prata. Och en av killarna hade berättat för de andra att hans kollega hade bett honom lämna sitt eget blod till utredningen i kollegans namn. Och mannen som berättade det här heter Ian Kelly. Han jobbade på Hampshire's Bakery i Leicester. Och hans kollega hette Colin Pitchfork. Colin Pitchfork. Jajamän.
It's a name, just go with it.
Jag heter Conny Hörsuga, vad är det du vill?
Vad fan är det med det?
Och Colin var då alltså den som inte ville lämna sitt blod. Så han bad Ian, kan du lämna ditt blod och säga att du är jag? Colin Pitchfork föddes 1960. Han hade 2 barn. Jag vet inte om han var gift nu, men han hade gift sig i alla fall 1981. När han var 21 år gammal. Ett par månader innan bröllopet hade han gripits för att ha blottat sig för några unga tjejer. Och det var inte första incidenten av indecent exposure. Det hade hänt i februari 1979 också, men han åkte aldrig dit för det den gången. 1987 var han alltså 27 år gammal och jobbade på ett bageri i Leicester. Och han hade flyttat till Leicester från Narborough en månad efter att Linda hade mördats. Mm. Han sa till Ian att anledningen till varför han inte ville lämna sitt eget blod var för att han ville inte bli trakasserad av polisen bara för att han hade blivit dömd för indecent exposure innan. Varför de nu skulle göra det av att hans blod visade sig vara oskyldigt. Nej. Förklarade han inte. Han erbjöd Ian Kelly 200 pund för besväret. Han ersatte Ians bild med sin egen i Ians pass. Körde honom till testcentret och Ian lämnade sitt blod och sa att han hette Colin Pitchfork. Och på det sättet kom Colin Pitchfork undan. Tills den 16 september när den här älskade kvinnan ringde polisen.
Oh.
Alltså ja, det är så jävla kinget. Det är ju mycket verkligen heder. Verkligen
tjuvlyssning är its best.
Det är ju verkligen, alltså, all cred va, till Dr. Alec Jeffrey och all cred till Detective Chief Superintendent David Baker. Men den här kvinnan också. Ja. Utan att hon hade hört av sig hade detta aldrig löst.
Nej. Jävla coolt.
Ja. Så när polisen fick höra det så åkte de direkt och grep Colin Pitchfork och fixade ett DNA-test på honom. Sure enough! DNA-profilerna för mördaren och Colin var exakt matchning. Och han erkände. Han ska också ha fnyst åt hur lätt det hade varit att lura folk ända sedan han hade inlett sin karriär som sex offender. För han var då a sweet-faced but depraved boy scout.
Beskrev någon alla scouter nu?
Säg bara scouts då.
Verkligen. Det blir lite tårta på tårta.
Ja, eller hur? Som att säga salsasås.
Ja, exakt.
Det är för dumt. Ja, han berättade att kvällen som Linda Mann hade mördats hade han kört sin fru till en kvällskurs och haft deras bebis i bilen medan Nej. Han våldtog och mördade Linda Mann. Och sen hade han lugnt kört hem och lagt sonen i sängen. Och efter mordet på Dawn Ashworth ska han ha kört hem till Littlethorpe, där de bodde då. Och när han var klar med att mörda henne och våldta henne så körde han hem och bakade en tårta.
Yep.
Freak.
Yep.
Och när han fick frågan då om varför han hade våldtagit och mördat flickorna så ryckte han på axlarna och sa: "Opportunity, she was there and I was there."
Lägg av.
Man bara, försök inte vara Allan Ballan.
Nej, verkligen. Och också såhär, vadå opportunity? Det är inte som att alla skulle sätta det som ett opportunity. Det har att göra med dig.
Ja,
it's you.
Var inte där.
You're the
då.
Problem, it's you.
Ja, eller hur. Så han erkände och plidade guilty. 22 januari 1988 dömdes han till 2 life sentences för morden. Och han skulle sitta i minst 30 år. Det ändrades sen efter en överklagan 2009, så minskades det till 28 år. Ian Kelly dömdes till 18 månaders fängelse. For conspiring to pervert the court of justice.
Är det the course of justice?
Jo, det är det. Course of justice. Det stämmer bra, jag har skrivit det också. Men jag var så fokuserad på att säga pervert. Ja. Så det blev fel.
Ja, det är ändå den viktiga delen av det. Det är pervers.
Kom inte hit och pervertera lagens gång.
Rättvisans. Come here and pervert the course of justice. Please. All right, men
det stämmer 100%. Vi är inte klara.
Nej. Jag trodde jag inte heller.
Nej. Du behöver inte avsluta podden i sådana fall.
Jag hade redan gått härifrån, men ja, absolut.
Jag har tryckt på stopp. Hej då.
Ja.
Jag älskar den här meningen. Despite his sickening crimes, Pitchfork launched a series of appeals against his prison sentence. His så sickening klart. Crimes. Ja, han överklagade och höll på. Och som sagt, det minskades till 28 år. 2015 blev han eligible för parole. Och 2016 och 2018 fick han nej. Men i juni 2021 så kom han fram till att han inte längre var en fara för allmänheten. Då hade han, sen 2016, på grund av de här överklagandena, så hade han bott, han hade suttit inne på mer open conditions, alltså mindre säkerhetsfängelse. Okay. Det gillade ju inte familjerna till Linda och Dawn.
Jag fattar mig.
Mycket mer.
Så sugna på.
Ja, och de fängelserna beskrivs lite som att det är liksom förberedelse för att man ska kunna komma ut och leva i samhället. Så man fick ta emot besök och man fick lite små permissioner och sådär. Mm. Han hade också gått lite kurser i fängelset to stop him reoffending. Och han hade pluggat konst och design. Han beskrevs som en model prisoner. Och han hade också blivit expert på att transkribera musik till Braille. Braille.
Ja, just det.
Punktskrift.
Mm.
Konstig expertis. Men visst, den är viktig. Toppen. Ja. Visst. Gör nytta. Så i juni 2021, när han var 61 år gammal, så ansågs han inte vara en fara längre. Så han släpptes i september. Villkorligt. Och bodde i ett bail hostel. Vilket jag aldrig har talat om. Men ja. Jag gillar att det inte är ett hotell, utan att det är ett hostel. För hostel är mycket grisigare. Det stod i Daily Mail. Och där stod det så här: "Sources have told the Daily Mail." Så jag har ingen aning om detta är sant. Men där stod det att villkoren för hans frigivning var att han måste berätta för eventuella arbetsgivare och eller flickvänner om brotten som han är dömd för.
Mm-hmm.
Och att han inte fick använda internet på egen hand.
Och han hade, det är ju lite svårt då.
Eller hur? Och att han kunde behöva göra lögndetektortest för att se då om han hade brutit mot några av de här villkoren.
Mm-hmm.
Och så hade han elektronisk fotboja och han var förbjuden från att gå nära anhöriga till sina offer.
Mm.
Och 2 månader efter att han släpptes så åkte han in i finkan igen.
Mm.
Han hade då inte brutit mot lagen direkt, men han hade brutit mot villkoren på något sätt. Och i Daily Mail så stod det att han hade approachat kvinnor i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, vid flera tillfällen. While on his daily walks from his hostel.
Ja, såklart.
Och det tyckte man var olycksbådande.
Ja, yeah, it's worrying.
Ja, yeah. Så det är väldigt gött att de grep honom på grund av det. Och Detective Chief Superintendent David Baker, som nu är pensionär, han sa om detta att "This is what we expected. Pitchfork has reverted to type by approaching these girls. I felt at the time that he hadn't been honest with the probation service. He has been in prison for a long time and suddenly he had access to young girls on a daily basis. The temptation was always going to be there. I think the probation system needs looking at. They need to be clear that people are safe. In Pitchfork's case, they said that they had consulted the police. Well, no one ever spoke to me.
Nej.
Det kan man ju verkligen fatta att man stör sig på. Man bara, okej, ni tycker att ni har pratat med polisen. Men jag är den som är kingen här.
Ja, man kan inte prata med vilken polis som helst.
Nej. Eller hur? Gud. Och Dawns mamma sa också att it is worrying that he is approaching young women in this manner. It just goes to show that a leopard never changes its spots.
Ja. Ja, alltså... Men det är den här typiska när du sa så här, he was a model prisoner. Det är så himla typiskt ju, att man tänker så.
Mm.
Och andra säger, vad fan ska man gå på? Det är väl inte någons fel förutom
hans
eget
det också,
men det blir ju frustrerande såklart.
Han beskrivs som att han har varit väldigt manipulativ och typ nedlåtande när han har pratat om detta. Om hur lätt det är att lura folk liksom. Och det är ju också det att i fängelset så finns det inga 15, 16, 17-åriga tjejer.
Nej.
Så
visst.
Hur ska de veta?
Nej, visst. Det är verkligen.
Och om han går olika kurser, visst, om det verkar som att han har förändrats så måste man väl gå efter det. Men
det där är ju svårt. Man kan ju inte heller låsa in folk och kasta iväg nyckeln. Det är ju inte del av ett bra samhälle att bete sig så, men
precis.
Visst blir man sugen?
Ja, familjerna har ju liksom protesterat vid varje gång han har överklagat eller bett om villkorlig frigivning. Men då har de också sagt att så, vi fattar att ni har det skitjobbigt och att man aldrig kommer kunna komma över en sån fruktansvärd upplevelse. Men vi kan inte gå tillbaka och ändra en dom som redan har satts heller. Vi måste agera utifrån det vi har.
Ja, visst.
Vilket man ju kan förstå. Men fy fan vad fett att han inte hann göra något mer än att bara approach young females. Att de bara, nej, nu får det fan vara nog.
Exakt.
Jag gillade det jättemycket.
Nej!
Fy på dig.
Och det är kul man gjorde som med alla gubbar som var så äckla med unga tjejer.
Eller hur?
Nej! In i fängelse.
Ja, då blir det faktiskt fängelse. Det har vi har sagt detta. Kommer du ihåg MeToo eller? Nej, du har glömt det. Ja, men då åker du in i finkan direkt.
Backa från 24-åringen.
Och Detective Chief Superintendent David Baker fick The Queen's Police Medal efter detta. Och Dr. Alec Jeffrey, det är ju en otrolig jävla upptäckt.
Mm.
Detta är ju det första fallet som har lösts med DNA-profiler.
Mm.
Och han blev vald till A Fellow of the Royal Society 1986. Han utnämndes till Honorary Freeman of the City of Leicester 1993. Och 94 blev han adlad for services to genetics. Så han heter nu Sir Dr. Alec Jeffrey.
Coolt alltså.
Och i september 2012 så gick han i pension men fortsätter sin association with the University of Leicester som emeritus professor.
Ja, professor emeritus.
Ja, visst.
Ja.
Ja.
Oho.
Så detta resulterade liksom i att DNA profiling took off. Först i UK främst, men sen så spreds det snabbt i Europa och USA. Och kring 1999 så bad FBI alla polisdepartement att skicka in sina DNA-profiler till dem så att de kunde göra en databas. Som jag gissar blev CODIS sen.
Mm.
Pretty damn cool!
Ja, pretty damn cool.
Det är också en serie som har gjorts baserad på detta som heter Code of a Killer. Som jag blev lite sugen på att se.
Ja.
För att man älskar ju en polis som bara tar de här okonventionella medlen.
Mm.
Och bara hittar ett nytt sätt. Det är så jävla fett.
Jag tror en av mina första true crime-dokumentärer som inte var från Sverige var om det här.
Är det sant?
Mm. Men jag minns delar av det bara. Men jag minns just att det var olika lanes som de hade hittat på. Alltså så här, just det där.
Footpaths.
Mm.
Mm.
Men hörru du, tack så hemskt. Det här var ju jättespännande.
Tack.
Och upplysande.
Verkligen.
Ja,
så skönt att han kunde åka in. Alltså, det är... Man hatar ju också när han bara, fan vad gött, jag lyckades lura dem. Och du vet, Ian på mitt jobb, han tog det, så att det var då. Och sen så kan inte Ian hålla käften på en pub och säga en kvinna som bara spetsar öronen lite. Ah, nej men det känns så gött.
Och att han bara, det är så lätt att lura folk, man bara, obviously not then.
Eller hur? Vad gör du i fängelse då, jävling?
Ja, verkligen.
You can't fool science, bitch!
Ja, verkligen. Men gå ut då. Nej, kan du inte. Men nej, gå ut då. Gå ut då. Men gå bara. Nej, just det. Fängelse gick inte.
Verkligen. Ja, mm. Så där kan han sitta och ruttna.
Det kan han verkligen göra. Vi vill ju önska våra lyssnare en Feliz Navidad.
Feliz Navidad. En Happy New Year. Och glöm inte att den 7 januari så kör vi en livestream. Och vi vill fortfarande ha in era historier, egenupplevda historier, eller om ni har hört om någon i byn kanske, som har varit med om något. Ja. Och frågor. Om ni vill att vi ska svara på några frågor i livestreamen, så skicka dem till vadblirdetforumord@gmail.com. Mm. Och så är livestreamen på youtube.com/snabelajas39kuken. Mm. 7 januari klockan 3.
Det kommer bli så jävla kul.
Yeah.
Och tills dess, ta det nu jättelugnt. Kommer ihåg det. Jättelugnt.
Ja. Visst.
Och ha det så mys. Puss och hej hörni.
Puss, puss. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.